يلا بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يفوتش تمقوينه صحيح البخاري الجامع الصحيح وكمت رمت الكابيتل نمى 6 كتاب الفتن نبي برمى حديث 268 دار اتفار اندبيدر كم أصير. أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، بكمت أنس بن مالك فشكونا وبكلاغده فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج وبكلاغده كرين ديسم ببماتر ببماتر أو of the matter of them the matter that then traveling some Hajjaj al Hajjaj ibn Yusuf al Thaqafi far in London and I'm a shant for sin hood hit what far a krieg and tell me at her avrat at flera of sahaba radiallahu anhum what's really the fitna so then come to Anas bin Malik och klagade kring den behandlingen och den situationen som utspelar sig just nu i och med Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafis behandling som var utsatt guvernör i Irak. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم han säger ha tålamod med denna prövning och det kommer inte komma en tid som ni är på det kommer inte komma en tid kring er förutom att den som är efter ni kommer inte leva i en epok förutom att tiden efter generationen efter epoken efter är värre än den som föregått är värre än den som föregått er. Och detta egentligen ser ut som ett uttalande av Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Och även i trycken inte är, i de trycken i Sahih Bukhari som är markerade med röd text eller med svart tjockare text för att vara uttalanden av profeten alaihi salatu wassalam, så är detta inte markerat på detta sätt eftersom det fortfarande är Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu som säger dessa ord. Man säger i slutet, sami'tuhu minna min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, jag hörde detta från er profet. Sallallahu alaihi wa sallam. Och detta till och med är en nytta vi kan ta. Att det är tillåtet att säga er profet sa. Eller detta är någonting som jag hörde från er profet. För att visa att det här är från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Någonting som ni tror på. Och inte att detta innebär att han är inte min profet. Han är bara er profet. Lägg märke till hur hadithen indikerar igen. Att ha tålamod med detta bemötande. Och det är känt och har nämnts. Att Al-Hajjaj ibn Yusuf avrättade eller i krig stred mot över 70 sahaba. 70 sahaba. Och att, eller att de blev, som sagt, illa behandlade till och med dödade. Här Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ger rådet att ha tålamod och de kom till honom med att klaga kring denna situation. Och han ger ändå rådet att vadå? Att ha tålamod. Vi finner inte från sahaba radiyallahu anhu anhum ajma'in att de indikerat eller talat om att revoltera eller gå emot sina ledare eller att vara med i striderna som innehåller denna prövning eller dessa fitten som finns. Och här är ett av de exemplen. Anas bin Malik säger ha tålamod. Det är massa krig, det är massa tortyr, det är massa illa behandlande speciellt kring sahaba vissa av dem. Det är fitten, det är prövningar. Men han säger ha tålamod. För det är inte så att någon epok eller tidsperiod som når er kommer vara bättre än den som har föregått. Den kommer vara sämre än den som föregått. Tills det att ni träffar er herre. Och i detta att träffa sin herre är indikation på att dö. Tills det att ni dör. Denna hadith är självklart en av profeten sallallahu alaihi wasallams bevis på hans profetskap. Och bevis på att profeten sallallahu alaihi wasallam talar inte utav egna behag och begär, utan det han säger är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Och han talar inte av egna begär. Det han säger är sannoliken uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala som uppenbaras till honom. Han säger detta, och generellt så förstår man av hadithen att vi pratar om perioder, tidsepoker som fortsätter med generationer kring människorna, och att den som kommer är värre än den som varit, och att den som kommit innehåller mer prövningar, mer problem än det som varit förr. Och relationen till situationen, eller nu denna tidsepok som vi talar om här, är prövningen med Al-Hajjaj ibn Yusuf. Och den prövning de utmätar med hans bemötande och hans tortyr. Men det här skapar ett par frågeställningar. Vad är det detta menar, eller vad menas med denna hadith, om nu Al-Hajjaj ibn Yusufs tid såg ut på detta sätt, och vi känner till att Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah kom efter honom och rättade till situationen tills det att han blev kallad den femte khalifan med sin rättvisa och sin godhet han spred, och rättade till den muslimska ummans och den situationen och skyfflade bort det förfärligheter som föregått. Så hur kan vi tala om att det ska bli sämre än det som innan varit, när det nu på Umar ibn Abdulaziz tid blev bättre än det som varit? Det är första frågan. Den andra frågan är, om nu som hadithen indikerar den kommande epoken ständigt kommer vara sämre än den som föregått, vad säger vi då, hur uttrycker vi oss då om tiden när Isa alayhi salam stiger ner bland oss och Mahdi kommer vara ledare och kommer sprida rättvisa på jorden? Detta går att svara på flera sätt, och Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah har nämnt flera av dessa antydningar på hur vi förstår det. Det första är att han har nämnt från Al-Hasan al-Basri, som säger att det finns ingen period som är dålig, som innehåller prövningar, förutom att det ges tid efteråt att andas ut. Så att det som kommer efter är en period av utandningar där man lugnar ner sig, eller där situationen blir lugnad för att det ska komma någonting som är värre. Detta är en förståelse som finns kring hadithen och dess betydelse. Sedan har också de lärda påpekat att det kan innebära att man talar om det generella, det spridda och globala. Om vi lägger ihop händelserna och situationen i den muslimska umman generellt i världen, så kommer den ständigt att vara sämre, även om den ser ut att vara bättre på vissa platser. Man dömer alltså och talar om att situationen generellt, allmänt globalt, kommer vara sämre än det som går att döma ut med specifika platser eller enskilda ställen. Och det som är rapporterat från sahaba radhiyallahu alaihim ajma'in, och som även ges företräde till av Ibn Hajar al-Asqalani själv i Fath al-Bari, är att vad som menas med att den kommer vara sämre än den föregångna är att den innehåller färre personer med dygder och status än den kommande. Och om vi tittar på det, så finner vi att flera av sahaba, och majoriteten av dem, fanns efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Och sedan när fitan dök upp, så var det många av dem som försvunnit eller som har lämnat och dött dem med. Bland dem Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu och Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, som blir staten för dessa prövningar. Så de har lämnat gruppen av folk med dygder och dessa sahaba. Och därmed vill man påpeka att situationen efter är sämre än den innan, eftersom det finns färre folk som har dygd och som har denna status och position. Och detta är någonting som Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu förklarar i förklaring till denna hadithen. Han säger: amma inni la a'ni amiran khayran min amirin, wa la aaman khayran min aamin, walakin علماءكم وفقهاءكم يذهبون. ولا تجدون منهم خلفا. صوم شيخ الباني رحمه الله تما سلسلة الحديث الصحيحة بوليمات سيدان 36. Att Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu säger, jag menar inte med detta, eftersom han uttalar dessa ord som är hadithen och det som är betydelsen av denna hadith, och säger, jag menar inte att det innebär att ni kommer få ledare som är bättre än de ledare som föregått, och att ni kommer få år som är bättre än de år som föregått, utan jag menar att era lärda och era sakkunniga kommer att försvinna, och det inte kommer finnas de som tar efter de som följer dem. Det kommer inte finnas likadana individer, lika många lärda, lika professionella och lika utsökta ulama som dessa är under dessa tidsepoker och den period han pratar om. Så vad han indikerar här är att vad som gör att det blir sämre, och att det som nämns här är att det blir en sämre period, är för att kunskapen försvinner, folket som har förträfflighet försvinner och folket som har kunskap försvinner. Och även om situationen i sig, med tanke på lugn, pengar, ledarskap, om det skulle vara bättre, så skulle fortfarande inte innehålla så mycket gott folk som det då innehöll under denna tid. Men man kan fortfarande förstå, i och med de delade förklaringar vi har nämnt här, en generell förståelse av hadithen. Och den går att relatera till vad vi ser och vad vi förväntar oss komma. Vi kan se under den period vi själv vuxit upp här. Många av oss är här 80-talister. Det betyder att vi ändå var könsmogna vid händelsen av 11 september. Nu, vi diskuterar inte om det är konspiration, om islam, muslimer, så kallade muslimer, terrorister ligger bakom det. Det är inte vår diskussion. Om Al-Qaida, inte Al-Qaida, det är inte vår diskussion. Det där är någonting som får ta enskilt. Men frågan är, vi ser hur det då plötsligt, kalla kriget försvann. Flower power dök upp. Det blev tystnad. Man kan inte notera att så mycket hänt egentligen efter Berlinmuren och framåt. Det känns inte som att det är någonting stort, och sen plötsligt händer någonting. Och sen händer någonting ännu värre. Och det här leder till någonting ännu värre. Tills idag vi ser att halva arabiska världen håller på att falla under. Alla dödar varandra. Folk de slaktar varandra med köksknivar. Sannligen är situationen och tiden som kommer värre än den som föregått. Och om vi tittar på det generellt, så kan vi relatera hadithen till att om det nu menas till att vara globalt, så kan det ha en innebörd att vara just detta som profeten sallallahu alaihi wasallam talar om, att den tiden som kommer är värre än den som föregått. Och om vi förstår dessa hadither i ljuset av varandra, det som vår broder Abu Bilal gick igenom med hur kunskapen kommer lyftas bort, hur dödandet kommer öka, hur den här typ av egoism kommer finnas. Om vi lägger till dessa och plussar på att detta kommer vara, samtidigt som vi vet, som hadithen nämner, att domedagen kommer komma på det värsta folket, relaterat till att förklaringen är att även om det finns folk på sanningen kommer det vara en väldigt liten grupp, eller att de kommer försvinna, så är det självklart att den tiden som kommer efter är värre än den som föregått. Men uppenbart är det att, som Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, som förklarat detta, att det innebär i första hand folket, ulama, fuqaha, som är närvarande under tiden, att de aldrig kommer tillbaka, att de inte har de som lämnas efter, och att det är den förträffligheten som försvinner. Detta är någonting också som man ska ta hänsyn till när det kommer till texter, att som även går att applicera både när det kommer till verser i Al-Quran och när det kommer till hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam, att al-ibratu bi'umumi al-lafz wa la bi-khususi al-sabab, att nyttan finns i den generella utföljden, inte i en specifik anledning, inte i den specifika anledningen till varför den nämns. Så även vilket är metodiken av al-Tabari rahimahullah, att han ger möjlighet till att versen kan betyda flera saker och att den kan indikera flera betydelser, vilket Abu Bilal kan instämma på, inshallah. Och här kan vi då se att även om Abdullah ibn Mas'ud förklarade på detta sätt, vilket har företräde och någonting som vi respekterar, eftersom detta kommit från en förklaring från en sahabi, en faqih, en alim, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, betyder det inte att den inte går att relatera i förståelse till att vara att den tiden som kommer är värre än den som gått. Men då frågan nummer två. när Isa alayhi salam kommer, stiga ner bland oss, och al-Mahdi al-Muntadhar, den väntade al-Mahdi som kommer vara den muslimska ledaren på den tiden, när han sprider rättvisa i den muslimska världen, hur förklarar vi då detta? I första hand när vi pratar om ulama, fuqaha, kunskap och kunnigt folk, så absolut är det fortfarande en situation så som den ser ut. Kunskapens folk blir färre och färre och kunskapen lyfts upp. Men om vi talar om just hur situationen ser ut globalt och att detta ska betyda att det finns en sämre tid efteråt och att kedjan fortsätter på det här sättet, så har de lärda påpekat att vad man menar är i sådana fall tiden mellan att profeten sallallahu alaihi wasallam dör fram till Isa alaihi salam stiger ner, och att den tiden har en specifik ett undantag, att den undantas från förklaringen eller betydelsen av hadithen. Och att Isa alaihi salams tid närvarande bland oss, först och främst för att han är en profet och han är av de mest förträffliga människor som kommer vara i profeten sallallahu alaihi wasallams umma, att han är bland oss, gör det till att vara ett undantag, eller att den räkningen som talas om i hadithen är den som är fram tills dess i mån om prövningar och problem. Nästa hadith är att Umm Salama radiyallahu ta'ala anha, profeten sallallahu alaihi wasallam hustru, och kedjan, om vi tittar lite längre ner i kedjan så finner vi att den återberättad av Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri, som berättar från Hind bint al-Harith al-Firasiyya, som berättar från Umm Salama radiyallahu ta'ala anha. Här ser vi först och främst, vilket är en nytta som inte kanske kopplar till ämnet, till fitan, men som kan vara värdefullt att nämna i denna samling, är att se här kvinnornas kämp med att bevara profeten sallallahu alaihi wasallams hadith. Och att den väldiga imamen Muhammad bin Muslim ibn Shihab al-Zuhri, imam al-Zuhri, att hans lärare är en kvinna här. Och att han tar hadith från denna kvinna. Och att denna kvinna tagit hadithen från en annan kvinna, vilket gör att det är två kvinnor i rad. Vilket ännu mer visar förträffligheten och kunskapen, och att även kvinnor inte undankommer den, och att kvinnor har rätten att kunna få den. Och att kvinnorna inte ska se ner på sig själv, och att de ska ta möjligheten att kunna ta till sig den här kunskapen och verkligen sträva i att kämpa att lära sig Allah subhanahu wa ta'alas religion, och se Aisha radiyallahu ta'ala anha som sin förebild. Och varför nämner jag här steppet längre ner i kedjan och inte Umm Salama radiyallahu ta'ala anha eller i en annan hadith om det skulle vara Aisha radiyallahu ta'ala anha som exempel? För när man nämner dem som exempel ibland så menar de ju med dem och sahaba. Men om profeten sallallahu alaihi wasallam som är en profet är den bästa förebilden, då borde också hans fruar som kvinnor vara den bästa kvinnliga förebilden. Och det som var gott hos dem är det som är gott hos oss. Och det som var gott hos honom, alaihi sallam, är det som är gott för oss. Så se inte ner på er själva och missa inte chansen att kunna studera och ta till sig av denna kunskap, även som kvinna. Och en annan nytta också med respekt till kvinnorna, att se här hur denna kvinna med denna kunskap detaljerats med hennes namn och hennes härkomst, med respekt för att hon sprider vidare kunskapen och att hon är känd på detta sätt och att hon är en bevarare av kunskap. Rahmah Allah. Att hon berättar att Umm Salama radiyallahu ta'ala anha, profeten sallallahu alaihi wasallam syster, qalat, att hon sa: istiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan fazi'an yaqul subhanallah madha anzala Allah min al-khaza'in وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. Att Umm Salama radiyallahu ta'ala anha berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam en natt plötsligt vaknade upp och sa subhanallah, vilket tyder på att när man känner till någonting som är någonting som är skräckinjagande eller liknande, eller någonting som är chockerande, att man kan säga subhanallah. Han säger: vad har Allah subhanahu wa ta'ala sänt ner för skatter, och vad har sänts ner för prövningar? Vem vill väcka kvinnorna i dessa rum? Han pratar om sina fruar, så att de må be och utföra bönen. Och han pratar i detta fall bönen på natten, qiyam al-layl. Vilket är någonting som de flesta muslimer idag verkligen tappat. Student, inte student, kvinna, inte kvinna, man, barn. Qiyam al-layl finns inte. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten sallallahu alaihi wasallam: "Qum al-layla illa qalila." Stå upp på natten och be förutom en liten bit av den. Och sen fortsätter versen självklart. Men se Allah subhanahu wa ta'alas beordring till profeten sallallahu alaihi wasallam att utföra bönen på natten. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den bästa bönen efter farida, den bästa bönen efter de fem obligatoriska bönerna är qiyam al-layl. Men detta är någonting som ses ner på. Här profeten sallallahu alaihi wasallam, han vaknar sig, subhanallah, han känner till att Allah har Allah subhanahu wa ta'ala sänt ner för skatter och vad har sänt ner för prövningar. Vem väcker kvinnorna i dessa hus? Alltså hans fruar, så att de må be, så att de utföra bönen. Och här ser vi att när någonting känns till, och speciellt hos profeterna, att det, som det återberättas, som Sheikh Albani säger sahih, i slutet av hadithen sahiha, att när profeterna, och här nämns profeten sallallahu alaihi wasallam specifikt, när det var någonting som oroade dem eller när det var någonting som var problematiskt, så vände de sig i bön. Och det är det som återberättas från de källor vi har att gå tillbaka till om Ibrahim alaihissalam, att när hans fru blev tagen av Firaun, att i väntan på att hon skulle komma tillbaka till Ibrahim alaihissalam utförde bönen fram tills att hon kom tillbaka. Och här ser vi då profeten sallallahu alaihi wasallam vända sig i bön och även väcka sin familj för att utföra denna bön i mån om skydd och närmande till Allah subhanahu wa ta'ala med kännedom om dessa prövningar. Sen nämner han vilket som skulle kunna ses som en anledning till det han nämner och det som han väcker dem för, att kanske är det så att de är påklädda i dunya men nakna i akhira. Och förklaringen på den biten är flera. De lärda säger att vad profeten sallallahu alaihi wasallam menar med att de kan vara påklädda i dunya men nakna i akhira är antagligen först och främst i samband med att han nämner att dessa skatter sänds ner. Vilket kan relateras till att man får möjlighet att få tag på massa pengar och massa rikedomar. Vilket är relationen till hadithen egentligen. Och att rikedomarna och dessa skatter är anledningen till prövningen. Att folk blir egoistiska, folk blir tagen av dunya, folk drunknar i denna värld och blir upptagen med dunya och glömmer akhira. Och glömmer att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att dunya mal'una wa ma fiha mal'un. Att dunya är förbannat och allt i dunya är förbannat. Illa dhikrallah wa ta'lim wa ta'allum. Förutom att nämna Allah subhanahu wa ta'ala och att lära ut och lära sig. Så att hon kanske är påklädd och upptagen med dessa rikedomar i dunya som tar henne ifrån att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, som gör henne till att vara naken i akhira. Och den andra förklaringen är att hon tror att hon är påklädd och har på sig kläder och kallas påklädd i dunya, men inte tar hänsyn till att skydda och täcka sin aura och att hon egentligen är naken, vilket är någonting vi ser. Idag kläder som är mode, det är kläder som inte ska se ut som kläder. De bästa jeansen, det är de som ser ut som du har målat blå färg på knäna. Det är modet. Och speciellt den målade färgen, det ska finnas hål där som du har skurit sönder, klippt också. Ajaib. I alla fall, att du har på dig dessa kläder, men egentligen är nakna. Och de tror de har på sig kläder, men är nakna. Och sist men inte minst är också det lärdas förklaringar till vad som innebär med att vara påklädd i dunya och naken i akhira, är att de har massa, så att säga, välsignelser, belöningar och saker och ting som de har omkring sig i dunya av Allah subhanahu wa ta'ala. Och bara att titta på vattnet är tillräckligt. Här i Sverige öppnar vi en kran och så har vi vatten i glas och så dricker vi. Du behöver ingen maskin, ingen dunk och inget annat som vi brukade leva med i El-Medina. Men som är tom från att tackas för och handla enligt och vara tacksam inför Allah subhanahu wa ta'ala för att du i akhira är tom och inte har någonting med dig. För att du inte har tackat för de välsignelser som givits dig. De nyttor vi lär oss av hadithen Och självklart är Kitab al-Fitan den boken vi går igenom med relation till dagens situationer och prövningar. Men det hindrar oss inte från att ta det allmänna nyttor som finns och påminnelser som finns för varje muslimsk bror och syster att hämta i dessa hadith. Och det första är att väck din familj och bry dig om din familj när det kommer till att utföra bönen och ibadat och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Känn till att dalu ala khir ka fa'ilihi. Att den som leder till, den som påbörjar leder till någonting gott är som den som utför det. Är det du som väcker din familj för att utföra bönen, då är det du som får del av belöningen när han utför den. Och här ser vi profeten sallallahu alaihi wasallam tar hänsyn till detta när han vaknar på denna natt. Vi finner också bevis för att fitan kommer spridas så att fitan, prövningar, sänds ner och kommer att möta skapelsen och kommer att finnas omkring. Relationen med skatterna, som vissa av de lärda påpekat, är att dessa prövningar är i samband med dessa skatter, att dessa skatter upptäcks och att man får möjlighet till dessa rikedomar. För att detta kommer leda till de prövningar som nu Abu Bilal gick igenom i sina hadither. Som nästan i alla lägen på något sätt är kopplade till pengar. På något sätt är det kopplat till pengar. Världens största industri som är baserat på någonting förbjudet är zina. Och den är baserad på zina för att den drar in så mycket pengar. Så pengar är grunden i många av dessa lägen. Och sen också finner vi att det finns en förträfflighet att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på natten, som nämnts. Och att man kan säga subhanallah när någonting chockerande eller någonting skrämmande känns till. Och helheten av relationen till dessa två hadither, till al-fitan, till prövningar, och det som talas om i relation med dagens ämne, är att situationen kommer bli värre och värre, sämre och sämre. Men att vi ska ha tålamod, precis som Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu påpekade, tills det att vi träffar vår Herre, att vi dör, att vi blir begravda. Och att vi ska söka skydd från Allah subhanahu wa ta'ala från dessa prövningar och dyrka honom och komma honom nära för kunskap i samband med handling, så att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar dig som en god tjänare, är det som kommer kunna skydda dig från dessa fitan. Och idag är en tid där vi ser fullt med fitan, fullt med prövningar, både det som vi har omkring oss i synder och det som vi ser på andra sidan av jordklotet, som har med mod och extremism och överdrift och bid'a att göra. Men att kunskapen, vilket påpekats i första hadithen, och dyrkandet, vilket påpekats i andra hadithen, är räddningen från dessa fitan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa
sallam. Imran khair al-jaza. Vi går vidare inshallah till nästa kapitel, som är kapitel 7, den välsignade bok. Och där säger författaren: bab قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح السلاح فليس منا. Kapitlet: den som lyfter vapen mot oss är inte från oss. Profetens uttalande صلى الله عليه وسلم: den som lyfter vapen mot oss är inte från oss. Och han nämner författaren ett flertal hadither som alla kretsar kring samma betydelse. Så vi gör så, vi läser igenom dem och sen så förklarar vi dem inshallah och ta'ala. I första hadithen så berättas det från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: men hamala alayna silah falisa minna. Den som lyfter vapen mot oss är inte från oss. Och i andra hadithen så berättas det från Abi Burda, från Abi Musa, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: men hamala alayna silah falisa minna. Samma sak, fast med en annan sahabi. Och sen så berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu, som sa att han hörde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säga att ingen av er ska peka med vapen på sin broder eller mot sin broder, för han vet inte, kanske kommer shaitan och putta till hans hand, vilket får honom att hamna i elden. Och sen berättas det från Jabir ibn Abdillah, som sa att en man gick förbi, alltså i moskén, med sina pilar. Han hade sina pilar alltså blottade, öppna, öppet. Och då så sa profeten alaihi salam, täck eller håll för dina pilar, och mannen sa ja. Och en liknande hadith från Jabir radiyallahu anhu, så sa han att en man gick förbi moskén med sina pilar, och den vassa sidan av pilarna var blottade. Och då blev han beordrad att hålla eller täcka dem så att han inte skulle såra eller skada en muslim. Och i sista hadithen så berättas det från Abi Musa att profeten alaihissalam, han sa: om någon av er går förbi våran moské eller våran marknad och han har med sig pilar, så ska han hålla eller täcka dem med handen så att han inte skadar någon muslim med dessa pilar. Det här är de hadifierna som nämns i detta kapitel. Så vad sa profeten alaihissalam? Den som pekar eller lyfter ett vapen mot en muslim är inte från oss. Leysa minna. Och det här tyder på att det är en kabira, en stor synd, som ulema har sagt. Om profeten alaihissalam säger: den som gör den här synden är inte från oss, leysa minni, då tyder det på att det här är en stor synd. Som då profeten alaihissalam sa: men rashana fa leysa minna. Den som bedrar och lurar muslimerna är inte från oss. Och här sa han: den som pekar med vapen eller viftar med vapen mot en muslim är inte från oss. Och det här kapitlet syftar på faran av att kriga mot muslimer. Faran av att döda muslimer. Och vi talar nu om fitna. Och vilken fitna är värre än att muslimer dödar varandra? Det är bland det värsta som kan hända. Och därför är en sahih hadith i Ibn Majah, så nämnde profeten alaihissalam att från domedagens tecken är att det kommer bli mycket dödandes. Och då så sa sahaba: men vi krigar ju redan, alltså mot kuffar, vi dödar ju kuffar. Och då så sa han: det är inte det jag menar, jag menar att ni kommer att döda varandra. Och då blev sahaba förvånade. Och så sa Rasulullah: kommer folk ha förstånd den tiden? Alltså en muslim dödar en muslim, har han förstånd? Och då så sa profeten alaihissalam: nej. De flesta på den tiden kommer att förlora sitt förstånd. De tror att de har rätt, men de har fel. De tror att Koranen är för dem, men den är mot dem. Så en muslim med förstånd lyfter inte vapen mot sin broder. Och här så sa profeten alaihissalam: han som hotar en muslim med vapen är inte från oss. Han tog avstånd från den här människan. Bara att göra så här med en kniv, vifta med en kniv mot en muslim, är en av de stora synderna som gör att profeten Muhammed sa sig tar avstånd från dig. Vad ska vi då säga om den som använder vapnet och skadar eller dödar sin muslim? Är han från profeten Muhammed sa sig? Nej, han är ännu värre, eller hur? Om den som hotar, profeten sa sig är fri från den som hotar en muslim med vapen, vad är han då från den som använder vapnet? Är han inte värre? Och det är viktigt att ni förstår de här punkterna. Så då kan man också fråga en fråga här: vad menas med att han inte är från oss? Är han kafir? Många av salaf, de sa dessa hadither ska inte förklaras. De kritiserade folk som förklarade dessa hadither, utan nämnde bara dessa hadither. Han är inte från oss, punkt slut. Vi behöver inte bortförklara det som profeten sa, salaf. Syftet är att skrämma folk, kallas. Han är inte från oss, han är inte från oss, punkt slut. Medan andra har valt att förklara dem och säga: han är inte på våran väg, han är inte på våran sunna, och så vidare. Men det korrekta, eller det som är mest, yani bäst, är att bara nämna hadithen i avskräckande syfte. Han är inte från oss. Den som lyfter vapen är inte från oss. Och i de andra haditherna så nämndes också en orsak. Och där så sa profeten alaihissalam att en person ska inte peka med vapen mot sin broder, för kanske kommer shaitan att putta till hans hand. Yani så att han använder vapnet och på så sätt råkar skada en muslim. Det händer ibland att folk skojar. Och ännu värre idag, här talade profeten alaihissalam om svärd. Att använda svärd kan vara ganska komplicerat. Men idag har vi pistol. Du bara trycker och sen orsakar den så otroligt mycket skada, eller hur? Eller knappar du trycker på som är vapen och så vidare. Så här nämnde han att shaitan kan komma och putta till din hand. Du har inte avsikt att använda den. Du leker och skojar eller vill skrämma en person. Och då kommer shaitan och trycker till. Och så är du är ni ansvarig för att ha mördat den här personen. Och så sa profeten alaihissalam att han hamnar i en av helvetets gropar. Du kan inte komma och säga att det var inte mitt fel, det var ditt fel. För du har inte ens rätt att lyfta vapen mot din broder. Det här är någonting som är förbjudet. Och det har också nämnts i vissa hadither att profeten alaihissalam förbannade. Och han sa att änglarna förbannar den som lyfter vapen mot en muslim. Och då säger Ibn al-Arabi, om personen som lyfter vapen mot en muslim bara för att hota honom eller skoja med honom är förbannad, vad är då personen som använder vapnet? Är han mujahid? Är han fisabilillah? La wallahi. Han har ännu större förbannelse än den som bara leker med vapnet. Och Ibn Hajar al-Asqalani nämner också här att dessa hadither är ett bevis på att det aldrig är tillåtet att hota en muslim eller lyfta vapen mot en muslim, vare sig man är allvarlig eller vare sig man skojar. För det är någonting man har sett ibland. Folk skojar, de tar fram en kniv och så försöker skrämma sin kompis. Eller en pistol eller någonting sånt. För skojs skull. Det här är haram. Och gör du det, då får du förbannelse. Och profeten sa, han inte från mig. Sallallahu alaihi wasallam. Så förstår ni allvaret? Aldrig lyfta vapen mot en muslim. Och de här haditherna är ett klart bevis på att det är haram att strida mot en muslim med orätt. Det som vi kan se idag, att folk har lyft vapen, inte mot en individ utan mot nästan hela den muslimska umman. De gör tekfir och sen krigar de mot muslimer. Och sen nämnde också profeten alaihissalam, det nämndes då dessa hadither där han sa att om ni går med era pilar så ska ni hålla med handen för dem. Och han sa om ni går förbi moskén eller marknaden så ska ni täcka alltså toppen på pilarna. Den delen som sticker. Så att ni inte skadar en muslim. Okay? Så har man ett vapen ska man också, yani, man ska, vad kan man säga, dölja det på bästa sätt så att det inte skadar någon annan muslim. Och det har också nämnts liknande hadith gällande svärd. Att om du ska ge ett svärd till din broder så stoppa in det först i dess, vad heter det? Fodral eller slida. Och sen kan du ge svärdet till din broder för att på så sätt inte skada honom. Och Sheikh Uthaymin säger också här att ulema nämner käppar och paraplyer. Gå inte omkring med paraply inomhus till höger och vänster så att den kan komma in i folks ögon. Det är samma princip. Eller gå inte med en käpp så här till höger och vänster så att den kan sticka folk. Undvik saker som kan skada folk. Och han nämner Ibn Hajar en faida från dessa hadither. Han säger att de lärda har tagit från dessa hadither en viktig princip i islam. Och det är det som kallas för sedd och darai. Att man stänger dörren till det som leder till någonting ont. Yani, i islam är det haram att skada en muslim, eller hur? Att skada en muslim orätt är haram. Det som kan leda till att han skadas är också haram. Är också förbjudet. Så vi finner att islam har förbjudit vissa saker. Och har också förbjudit de saker som leder till denna förbjudna sak. Hänger ni med? Islam har förbjudit zina och har förbjudit det som leder till zina. Att röra, att kolla, att vara själv med en kvinna och så vidare. Så att här finner vi islam har förbjudit att skada en muslim och har också här förbjudit de saker som leder till att en muslim kan skadas. Nå, och vi går vidare till nästa kapitel.
بسم الله الرحمن الرحيم So nästa kapitel, nästa bab som al-Imam al-Bukhari nämner, kapitel nummer 8 är bab قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Kapitlet att profeten صلى الله عليه وسلم sa efter mig Vänd inte om och bli icke-troende. Vänd inte om efter mig och bli icke-troende eller bli otrogna genom att några av er dödar andra. Genom att några av er dödar andra. Alltså profeten sallallahu alaihi wasallam varnade oss för att vi efter hans tid kommer att hamna i ett sånt dåligt tillstånd att vi blir som kuffar som vänder sig mot muslimer för att döda dem. Och hadithen som utgör rubriken till denna till detta kapitel kommer som hadith nummer 2. Men först finner vi från al-Imam al-Bukharis fiqh att han nämner en liknande hadith där ordet kufr också används som ett varningsuttryck för att muslimerna ska hålla sig borta från att skada andra muslimer. De nämner al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Att yttra dåliga ord om sin muslimska bröder, det räknas som någonting syndigt. Någonting som är trotsig, olydnad. Och att strida mot honom, det är ännu värre, det som kufr. Så att göra sabb, att klandra och baktala och tala illa om sin muslimska bror, det utgör fisk. Fusuk, som det nämns i hadithen i plural. Wa qitaluhu kufr. Och att strida mot honom och döda honom utgör kufr. Det första som jag vill nämna här, som bröderna redan har betonat, det är hur viktigt det är att alltid vända sig till de lärda när det kommer till förståelse av islamiska texter, vare sig det är från Koran eller Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar oss i Koranen: fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Fråga de som har kunskap om skriften, om Koranen, in kuntum la ta'lamun, om ni inte känner till, om ni inte vet. Koranen och Sunna har alltså inte bara kommit till oss som lekmän och vanliga individer, som texter som vi sen bara tar, öppnar, läser och förstår och tillämpar. Vissa saker är såklart tydliga. Absolut. Vissa saker är såklart tydliga. Men när det kommer till sådana här saker, allvarliga saker som takfir, kalla en annan muslim för icke-muslim, det är absolut inte, det hör absolut inte till lekmän. Det hör absolut inte till den vardagliga personen att göra sin egen tolkning och sen tillämpa det. Så alhamdulillah, från al-Imam al-Bukharis fiqh, det är att han har gjort den här, gett det här kapitlet namnet. Och sen går han igenom gradvis hadither som slutligen visar att as-sahaba höll inte att man blir kafir bara för att man råkar hamna i strid med en muslim. Det krävs mer än så. Det krävs mer än så. Så när profeten sallallahu alaihi wasallam sa att klandra en muslim och att tala illa om honom och säga yttra fula ord till honom, det utgör fisk, alltså syndig, olydnad, och att strida mot honom utgör kufr. Då finner vi att al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, som nu förklarar, han är från Ahl al-Ilm, Ahl al-Dhikr, och nu förklarar han texterna i al-Imam al-Bukharis kapitel. Han säger idlaq al-kufr ala qital al-mu'min أقوى ما قيل فيه أنه أطلق عليه مبالغة في التحذير من ذلك لينزجر السامع عن الإقدام عليه. Och det är väldigt viktigt att förstå den här principen. Att när profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde att den som tar upp strid mot en muslim begår otro, alltså kufr. Det bästa som har sagts om det här ämnet, säger Al-Hafiz, det är att detta uttryck från profeten sallallahu alaihi wasallam utgör en extrem varning, så att den som hör denna varning kommer att hålla sig borta från att ge sig in på att strida mot sin muslimska bror. Det är inte alltid en sån sak är bokstavlig, och det borde ni känna till i andra enkla hadither. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyukrim dhayfa. Den som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och den sista dagen, låt honom vara bjud mot sin gäst. Låt honom vara generös mot sin gäst. Betyder det att den som inte är generös mot sin gäst inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala och den sista dagen? Nej, det vet vi. Hur visste vi detta? Jo, för att vi har frågat ahlul ilm. Vi har studerat vår religion hos de lärda. Vi har återgått till de lärda när det är någonting som vi inte förstår. Vi vet att när profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som begår zina, han begår inte zina medan han är troende. Vi vet att det inte betyder att den som begår zina lämnar islam och är en kafir. Vi vet att det betyder att medan han gör den här handlingen så är hans tro inte fullkomlig. Tron är inte fullkomlig. Och den som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och den sista dagen men inte är generös mot sin gäst, tron är inte fullkomlig. Tron är inte fullkomlig. Det finns brister i ens tro, men man är fortfarande troende. Så den första delen av hadithen, att klandra eller tala illa om en muslims broder, att det är fusuk, att det är synd, det förstår vi, det är tydligt. Men att sen strida mot honom, att det innebär att man lämnar islam totalt, här finns det tafsir. Och då nämner Al-Hafiz ibn Hajar att detta uttryck gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam för att varna oss så extremt och så starkt som möjligt, så att varje muslim kommer att frukta att ta upp strid mot sin muslimska bror och kommer att hålla sig borta från det. För att han vet att det är en sån grov synd att profeten sallallahu alaihi wasallam beskrev det som att vara kufr. Och anledningen till detta nämner Al-Hafiz huwa ala sabil at-tashbih. Att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det utgjorde otro för att han gav liknelsen vid al-kuffar. När en muslim begär sig in på att ta upp strid mot sin muslimska broder, då efterliknar han kuffar. Vem är det som i grund och botten brukar döda en muslim? Det är kuffar. Genom hela islams historia så har det alltid varit kuffar från början som dödade muslimerna. Det är alltid de som är först med det, som vill göra det och som inte har någonting emot oss förutom att vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet. Men sen så spreds de här al-fitan, de här prövningarna som profeten sallallahu alaihi wasallam berättar om i de här haditherna som Imam Bukhari har samlat. Bland de här prövningarna är att vissa muslimer tar upp strid mot sina muslimska bröder. Då efterliknar de på ett sätt handlingarna som utförs av kuffar. Därför utgör det en extrem varning i högsta grad från att en muslim ska strida mot en annan muslim. Det liknas vid al-kufr. Det liknas vid kufr, men utgör inte kufr i sig. Och detsamma kommer, säger Al-Hafiz al-Asqalani, i hadithen som följer. Och hadithen som följer, det är den hadith som har gjort rubriken till kapitlet. La tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Lämna inte, gå efter min tid, efter mig, gå inte tillbaka och bli som kuffar som slaktar varandra, eller att några av er dödar andra. Och det var från och med denna hadithen, hadith nummer 2 i kapitlet, som också utgör rubriken till kapitlet, som bror Abdul Wadud skulle ta över, inshallah.
Två hadith kvar, inshallah, ska vi tala om, sen kan vi ta lite frågor, inshallah, innan vi avrundar. Författaren rahimahullah nämner sen från Abi Bakra, från en man, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, eller han predikade för folk,
Och det här var den kända khutban av i Hajj, khutbat al-Wada', hans avskedspredikan alayhi salatu wassalam. Och då så sa han till sahaba, och han stod här inför en enorm stor samling troende. Tadruna ayyu yawmin hadha? Vet ni vilken dag detta är? De sa, Allah och hans profet vet bäst. Och vi trodde att han kanske skulle kalla den vid ett annat namn. Och då så sa han, är det inte Yawm al-Nahr? Är det inte den stora dagen av Hajj? Alltså den dagen där man ska offra. Då så sa vi, Bala ya Rasulullah. Jo ya Rasulullah. Han sa sen, vilken stad är detta? Är det inte här den heliga staden? Och då så sa vi, jo ya Rasulullah. Yani Mecca. Och då så sa profeten alaihissalam, för sannoliken så är ert blod, er egendom och er heder och ert skinn, alltså era liv, lika heliga och helgade som denna dag och denna månad och denna stad. Har jag inte förmedlat budskapet? Och då så sa jag sahaba, jo, na'am. Och då så sa han, Allahumma shahad, och Allah vittna om detta. Och sen så sa han, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ, låt dem som har bevittnat detta förmedla till dem som inte är här. För det kanske händer så att en person förmedlar ett budskap till någon som kommer att förstå den bättre. Och så var det också. Och sen så sa han, återfall inte efter mig genom att döda eller slakta varandra. I denna mycket mäktiga hadith i khutbat al-Wada' så tog profeten alaihissalam upp dessa viktiga principer som en muslim alltid ska minnas. Han liknade muslimens hurma, eller hans, vad kan man säga, helgedom, eller hans, han är lika haram. Det är lika haram att skada en muslim som det är att göra någonting haram i Mecca eller i månaden av Hajj. Eller den stora dagen av Hajj. Dessa saker är heliga. Och muslimens blod, heder och egendom är också helig. Det är haram. Och de här tre är viktigt att tänka på. Muslimens liv. Muslimens egendom. Och muslimens heder måste respekteras. Det är inte tillåtet att kränka en muslim. Att såra och skada en muslim eller ta hans liv. Att ta hans pengar med orätt och att kränka hans heder med orätt. De här tre sakerna är förbjudna. Och islam har kommit för att skydda de troendes liv. Att skydda människornas egendom och att skydda människornas heder. Och så profeten sa att den här muslimernas blod är haram. Lika haram som yani den här dagen, den här staden, den här månaden. De är heliga. Och som brodern nämnde igår, då profeten al-Islam sa att riva Kaaba, sten för sten, är någonting mindre hos Allah än att spilla en troendes liv. Vilken synd är störst? Att riva Kaaba eller döda en muslim? Att döda en muslim är värre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatli rajulin mu'minin bighayri haqq. Att hela dunya försvinner och förgås är mindre hos Allah än att döda en troende utan rätt. Förstår ni vilken synd det är att ta en troendes liv? En troendes liv. Och subhanallah, lyssna på denna hadith. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa om alla i himlen och på jorden, alltså alla änglar, jinner och människor, alla skulle enas för att döda en troende person med orätt, så skulle Allah kasta dem allihopa i helvetet. Allihopa. Alla människor, jinner och änglar, om de är enade i konspiration för att döda en muslim, Allah skulle kasta dem allihopa i helvetet. Subhanallah. Vad ska vi säga om dessa masakin som dag och natt går och slaktar muslimer och tror att de är mujahidin? A'udhu billah. Subhanallah. Det är sjukt wallahi hur shaitan har lurat vissa människor. Så som vissa sahaba sa, men var Ali, när de stred mot Khawarij. Eller kolla hur shaitan har lurat dessa människor. De tror att de gör rätt, men de följer shaitans väg. Så en muslims liv är heligt. En muslims egendom är också helig. Det är haram att stjäla från en muslim. Att bedra en muslim. Att lura en muslim. Att låna saker med avsikt av att inte ge tillbaka och så vidare. Hans pengar är heliga. Får inte ta en krona av en muslim med orätt. Allah kommer fråga dig på domedagen. Och sedan har vi muslimernas heder. Är också helig. Du får inte kränka en muslim. Och därför har islam förbjudit al-ghiba, baktal. Du får inte nämna din broder på ett kränkande sätt i hans frånvaro. Du får inte baktala din broder. Du får inte sprida skvaller om din broder. Du får inte anklaga honom falskt. Och du får inte ljuga om honom och så vidare. Hans heder ska upphöjas. Subhanallah. Muslimen är hög hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så pass. Det finns en hadith i Abi Dawud. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa. Att den som säger ett ord om en muslim som inte är sant. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi. Den som säger om en troende något som inte är sant. Kommer Allah att låta straffas i helvetets blodvar. Helvetets blodvar. Tills det att han ångrar sig för det han sa. Ett ord om en muslim. Som inte är sant. Han kommer straffas i helvetets blodvar. A'udhu billah. De som brinner i helvetet. Det rinner ut vidriga vätskor från deras hud. Där kommer de att straffas. Tills det att de ångrar sig för det de har gjort. Så det är mycket, mycket allvarligt att säga någonting om en muslim utan rätt. Så man ska vara försiktig med vad man säger om en muslim.
Jag tänkte då jag takfir på honom.
Så vad ska vi då säga om det som säger till sin broder, jag är kafir? Ha? Subhanallah. Vad sa profeten a.s.? Den som säger till sin broder, jag är kafir, det här ordet, om han inte förtjänar det här ordet så kommer det tillbaka till han som sa det. Så det är mycket, mycket farligt att gå och kalla folk för kuffar och fasik och muptadir och du är munafik och du, jag vet inte vad. Och folk idag, de tar väldigt lätt på det här. Han är CIA-agent, han är munafik, han är si och så, han är... Och ljuger om folk, subhanallah. Vet du inte att du ska frågas inför Allah på domedagen? Och sen så sa profeten alaihissalam, har jag inte förmedlat? Har ni inte fått budskapet? Och då så sa sahaba, jo ja Rasulullah. Och han sa, o Allah, vittna. Vittna på detta. Och sen så sa han till sahaba att ni som är här ska förmedla till de som inte är här. Och det här är också ett starkt bevis på att det är wajib att sprida islamisk kunskap. فَلْيُبَلِّغَ شَاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبْ. Att man ska förmedla kunskapen till de som inte vet. Kunskapen måste spridas. Och därför så sa profeten alaihissalam, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَ. Förmedla det jag har kommit med, även om det är en vers. Så man ska sprida islamisk kunskap. Men det är också på villkor av att man har korrekt förståelse. Om du förstår det på en hadith eller en ayah och ett budskap i islam, så sprid det vidare. För som brodern sa, den som kallat någonting gott får belöningen av alla dem som följer honom. Nah. Till slutet på hadithen. Och det nämns också här en liknande hadith där profeten alaihissalam han sa, återfall inte efter mig till att bli icke-troende genom att slakta varandra. Och det berättas också i nästa hadith att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till Jarir i Hajjat al-Wada'a, han sa till folk att de skulle vara tysta i stansat en näs. Och det är också en egenskap som ulema ska ha, att de säger åt folk att vara tysta. Så inshallah kan ni sänka volymen lite här, sänka barnen också. Så var tysta. Och sen så sa han, återfall inte efter mig genom att slakta varandra. Och det är samma hadith då som har nämnts tidigare. Fast det är bara olika sahaba som berättade. Så här nämndes det också en annan form av fitna. Och det är att muslimerna dödar varandra. Och profeten alaihissalam varnade för det här så otroligt mycket att han kallade det för kufr. Han kallade det för kufr att döda en muslim. Och därför så sa också profeten alaihissalam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Den sanna muslimen, den sanna troende är den som inte skadar andra med sitt tal och sin hand. Då är den riktig mu'min. Den där du kan känna dig säker. Den här brodern kommer inte baktala mig. Han kommer inte att skada mig med sin hand. Alhamdulillah, det här är en mu'min. Men den som hela tiden attackerar folk med sin tunga och attackerar med sina vapen och liknande. Det här är en person som inte har de troendes egenskaper. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.